Det kanske är flera av er som har berättelsen och minnen kring mötesplatsskylten. Jag har också ett speciellt minne från när jag var barn när det gäller just det här vägmärket. Det hände ganska ofta när jag och mina två syskon var små att våra föräldrar tog med oss på en biltur. Och då hade vi inget speciellt mål, utan det var bara för att åka ut lite med bilen. Det gjorde man på 50- och 60-talet. Och då fanns det ju nästan bara små vägar och många vägar med såna här vägmärken på mötesplatsskylten. Och då hade vi alltid en tävling, jag och mina syskon. Att vi satt i baksätet och så spanade vi på vägen framåt. Och den som först såg en sån här mötesskylt, den skrek ett namn på en pastor. För det skulle ju vara möte. Och sen när vi kom hem så räknade vi ihop hur många pastorer var och en hade fått. Och den som hade fått flest hade vunnit. Så ibland undrar man om man är skadad och har växt upp i frikyrkan. Fast det känns mest bara bra. Men det var ju den tiden när vi var vana vid att det var ganska många resande predikanter också. Och ganska många var i vårat hem och åt och fikade efteråt. Så vi kunde många namn. Ja, det var lekar det i barndomen. Apropå det här med mötesplats. Men nu ska vi lyssna till evangelietexten för den här söndagen. Och den finns i Johannes evangeliet. Det är 16 kapitlet och verserna 16-22. Jesus sa: en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till fadern. De sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sina barn minns hon inte längre sina plågor, i glädjen över att en människa har fötts till världen. Vad menar Jesus egentligen? Vi förstår inte vad han säger. Ja, så uttrycker sig lärjungarna i den här bibeltexten. Och jag är väldigt benägen att hålla med dem. Vad menar Jesus egentligen med det här talet om en kort tid som upprepas gång på gång? Jag vill återkomma till någon tanke kring det, men först så vill jag dela en bild apropå det här med vägskyltar, vägmärken och trafikregler. I Tranås så tog man för några år sedan bort de trafikljus som fanns i stan och man ersatte dem med rondeller. Och det var ett bra val, för nu känns det som att trafiken flyter ganska smidigt genom stan. Det blir sällan långa köer. Ja, det går helt enkelt bra att köra i alla rondeller. Men det finns en baksida med de här rondellerna. Och det är att ingen, eller i vart fall väldigt få, vet vilka trafikregler som gäller i en rondell. Det vill säga när man ska blinka och när man inte ska blinka. Och det har gjort att det är lite av djungens lag som råder i de där rondellerna i Tranås. Har man gasen i botten, ja, då är det bara att köra rakt in och rakt ut. Och den som är lite mer tveksam, ja, den får stå och vänta lite. Och det hjälper inte att man vid flera tillfällen, i alla fall två som jag vet om, har informerat om i Tranås Aktuellt, som den gratistidningen heter, som delas ut en gång i veckan, om vilka trafikregler som gäller i en rondell. Och trafikpolisen har varit där och bötfällt de som inte har blinkat. Men jag tycker det är lika illa ändå. Jag tror inte det har hänt någon större olycka i de här rondellerna, som tur är. Några små grejer har det väl varit, men inte så stora. Men nej, det är svårt att veta hur man ska köra i en rondell. Och när jag flyttade till Tranås 2014, eller 2015 var det, så kände jag mig jätteosäker i de här rondellerna. Det är ganska många ut med den 2 kilometer långa Storgatan. Så jag gick in och läste på vilka trafikregler som gäller. Och nu tror i alla fall jag att jag gör rätt. Men det hjälper inte, för när jag körde i rondellen häromdagen och blinkade precis som jag tror att man ska göra, så var det ändå en som hötte med näven åt mig och tyckte att jag gjorde fel. Ja, det är inte så enkelt det här med att köra rätt i en rondell. Och det är heller inte alltid så enkelt att få till det i livets rondell. I livet. För i livet finns det många, både infarter och utfarter, möjligheter. Och inte sällan känns det som det bara går runt och runt och runt. För livet är fyllt av så mycket. Saker som ska göras. Olika åtaganden. Våra arbeten på vår fritid. Och ibland känns det som om förväntningarna och kraven blir alldeles för stora. Vilken väg ska jag då ta för att komma rätt? Vilken utfart ska bli min så att det blir så bra som möjligt och känns så meningsfullt som möjligt för mig själv, för de människor som finns i min närhet och för de sammanhang jag finns i? Och vilken betydelse har tron, en tro i livet, i livets rondell? Ja, det tänker jag är lite angelägna frågor den här söndagen, när temat är vägen till livet. Ja, så då tillbaka till den här texten och lärjungarnas fundering, och i alla fall min fundering. Vad menar Jesus egentligen med det här talet om en kort tid? Man förstår att det har en ganska stor betydelse eftersom det upprepas 6 gånger. I 4 på varandra följande bibelversar. 6 gånger. Jesus säger: en kort tid och ni ser mig inte längre. En kort tid och ni ska se mig igen. Vi är ju inne i påsktiden, som de här söndagarna heter nu efter påsk, själva påskhelgen. Men det här textsammanhanget som vi har läst, det tar oss med till lärjungarnas sista kväll med Jesus. Det är innan korsfästelsen, kvällen innan korsfästelsen. Det var ju en kväll som var fylld av djupt allvar och som också skulle innebära ett smärtsamt avsked mellan Jesus och lärjungarna. Helt enkelt en svår stund. Och i denna svåra stund så ger Jesus lärjungarna tröst. Han ger dem mod och framtidshopp, även om de inte riktigt kan förstå det och ta det till sig. En kort tid och ni ser mig inte längre. En kort tid och ni ska se mig igen. Vad är det för tid? Vilken tid menas? Men när man läser bibelordet så kan det ju förstås och tolkas lite olika av olika människor i olika tider. För det är ju så med Bibeln att den har ett djup där man alltid kan upptäcka nya saker. Men när bibelforskarna har funderat lite omkring just de här orden en kort tid och vad Jesus menar, så har de lite olika tankar. Några menar helt enkelt att det är den korta tiden som är mellan Jesu död och uppståndelse. Det här var ju sista kvällen innan korsfästelsen. Och när Jesus säger en kort tid och ni ser mig inte längre, det vill säga han ska korsfästas och dö. Och så säger han, och en kort tid och ni ser mig igen, han ska uppstå. Ja, det kan ju vara en tänkbar förklaring. En annan tanke som vidgar perspektivet lite mer på just de här Jesusorden, det är att Jesus menar när han säger att det går en kort tid och man inte ska se honom, att det handlar om Kristi himmelsdag. När han försvinner, far upp till himlen från jorden. Och när vi ska se honom igen, det handlar alltså om Jesu återkomst när han kommer tillbaka. Ja, det är ju också en möjlig tanke. Det finns också en annan tolkning som menar att när Jesus säger att när vi ska se honom snart igen, att det syftar på anden. När han försvinner från jorden, så på pingstdagen så kommer ju anden. Och det är ju anden som gör Jesus synlig och närvarande i alla tider för den som vill se honom och tro. Ja, så kan man fundera lite kring bibelordet och hur man ska tänka och tro. Och jag tänker att det ena behöver verkligen inte utesluta det andra. För det är verkligen sant att det finns så många bottnar i Bibeln. Och det kan förstås på mer än ett sätt och ge olika betydelse till olika människor i olika tider. Men det jag ändå tror är huvudpoängen i det här talet om en kort tid, det är att Jesus vill ge dem tröst. I denna svåra stund så vill han ge dem tröst. Och när Jesus märker att lärjungarna inte riktigt förstår vad han menar, och då ger han dem en bild. Och det är ju bilden av en kvinna som har det svårt när hon ska föda. Men när väl barnet har kommit så gör glädjen över att hon har fått det här nyfödda barnet att minnet av smärtan bleknar. Och så ska det också bli för lärjungarna. Det var en svår och tung kväll. Men det tunga och det svåra som de upplever där och då, och som lärjungarna också framöver kommer att få uppleva, det kommer inte att vara för alltid. De ska få se Herren igen. Och de ska få uppleva en glädje, en varaktig glädje som inte kommer att tas ifrån dem. Det var löftet till sorgsna lärjungar kvällen innan korsfästelsen. Och det är också löftet till alla lärjungar sedan dess. Det finns mycket i livet som vi inte kan påverka. Och vi kan aldrig gardera oss emot att inte behöva uppleva det som är svårt och tungt. Men löftet finns att den djupa glädjen i tron, den kan inget rubba. Ja, vilken betydelse har då tron i det kristna livet? I livets rondell. Jag är ganska övertygad om att om vi skulle ha samtalspredikan idag som vi hade på långfredagen, så skulle vi vara många här som skulle dela vår upplevelse av tron. Och det skulle säkert också vara så att den kanske ser lite olika ut. För tron, den är alltid personlig. Det finns liksom ingen given mall hur tro ska se ut eller hur tro ska upplevas. Ibland har nog kyrkan gjort sken av det, och kanske inte minst i vår frikyrkliga tradition, att yttre attribut, att man ska vara på ett visst sätt, har blivit som ett riktmärke för en rätt tro. Och det har lett till att ganska många människor inte har kunnat känna igen sig själva och sin egen tro inom kyrkan. Och så har man lämnat sammanhanget, eller man kanske aldrig har kommit in i det. När jag, innan jag gick i pension då för några år sedan, så jobbade jag ju på Ekumeniakyrkan i Stockholm och dessförinnan i Missionskyrkan. Och då satt jag med i den antagningsnämnd som beslutar om att bevilja eller avslå de som ansöker om att bli pastorer eller diakoner inom kyrkan. Och inför ansökan så skulle man alltid möta tre personer i ett samtal. Och jag var en av de personerna, och så var det två till. Och då hade vi lite olika ingångsvägar i det här samtalet. Och min ingångsväg var att prata om tro, hur man kom till tro och hur man upplevde sin kallelse. Vad det som gör att man nu har ansökt om att bli pastor och diakon. Jag mötte ganska många under de där åren. Och det som var väldigt slående, det var att de människor, det var oftast pastorer det handlade om, som inte hade någon kyrklig bakgrund, som inte hade någon familj eller några släktingar som var aktiva inom kyrka, utan som hade kommit till tro, som fått en ordentlig frälsningsupplevelse. Deras upplevelse av tro och hur de kom till tro var ofta helt annorlunda än de som har vuxit upp i kyrkan. Och jag tänker att Gud, han möter människor på olika sätt. Och då kan inte kyrkan liksom säga att det ska vara på ett visst sätt. Därmed inte sagt att tron är någon slags plockepinnlåda där man själv plockar ihop de delar man vill ha. För tron har alltid ett centrum, och det centret är Jesus Kristus. Jag tycker det är ganska viktigt att säga det i kyrkan också idag, och inte minst från predikstolen, att den tro du har, den duger. Den behöver inte och den ska inte jämföras med någon annan. Och vilka konsekvenser tron får i ditt liv, det kan aldrig värderas av någon annan. För det handlar alltid om mig och Gud. Och bara mig och Gud. Tron är ju ingen aktivitet i livets rondell som också ska fyllas in och försöka få plats i almanackan. Jag tänker så här, att livet kretsar inte kring Gud. Livet är Gud. Hängde ni med? Livet kretsar inte kring Gud. Det är inga aktiviteter. Livet är Gud. Och det kan yttra sig på så många olika sätt. Och varje sätt är det rätta sättet. För det handlar om Gud och mig. I Tranås södra rondell, för att återkomma till rondellerna, så finns det ett konstverk som de har kallat Ringblomman. Och ni som har kört i Tranås kanske känner igen det. Det är ett ganska stort konstverk. Det är fem stora plåtringar. Ja, plåt låter inte så vackert, men de är väl galvaniserade på något sätt så de blänker. Och de här fem stora ringarna, ringarna, de bildar liksom ett klot. Och det där klotet är 5 meter högt. Och längst upp så faller det ner vattenstrålar från toppen ner till botten. Det pålar alltid vatten ner, utom på vintern, för då ersätts det av ljus som också liksom strömmar ner. Vattnet som alltid pålar och ljuset som lyser upp den mörkaste vinternatt. För mig är det påminnelsen om Gud. Jag kan köra runt i livets rondell eller i rondellen på Storgatan. Men jag får alltid lita på att det finns en utfart som leder mig rätt. Och som gör att jag kommer dit jag ska. Och idag när jag förberedde predikan så tänkte jag att jag ville förmedla två saker. Det ena var just det som är så tydligt i bibeltexten. Att oavsett hur våra liv ser ut och oavsett hur våra liv blir, så finns det en glädje i tron. Ibland är den svår att känna, men den finns där, och ibland får vi hjälpa varandra att hitta och upptäcka den glädjen i tron. Det är det ena. Och det andra jag ville förmedla idag, det var mer utifrån det här temat, vägen till livet. Att tron är alltid personlig. Och din tro, den duger. Och det finns alltid en väg som är den rätta för dig. Och det handlar alltid bara om dig och Gud. För livet är Gud. Så det var så sant som vi sjöng alldeles nyss. Att det finns en väg till himmelen. En väg till Guds Jerusalem. Den börjar här. Och den börjar nu. Och var än den går till Gud. Amen.